Kyrkapodden avsnitt 137. Longettes, Pamboli, Bikini, Pan Moreno. Nu pratar vi kolhydrater i dess allra bästa form. Bröd.
Hej alla Mallorca-podden-lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt. Det är jag som är Helena.
Och det är jag som är Katarina.
Vad kul, du är tillbaka i Sverige nu Katarina.
Det är jag. Så att jag kom igår kväll, så att det har varit busy, du vet. Saker och ting ska packas ihop och sådär, för nu åker inte jag tillbaka förrän till hösten.
Nej, just det. Nej, för du gör ju alltid så varje år, eller någorlunda så i alla fall, att ni åker ner, ni flyttar ner på hösten och sen så flyttar ni hem på våren.
Mm, när vitsipporna kommer, då kommer jag.
Ja, just det. Ja, jag gör ju inte riktigt så. Jag slänger ju fram och tillbaka lite grann.
Ja, man får göra lite som man vill och som man tycker är bäst. Men jag har redan varit och kollat på vitsipporna. Och alltså jag älskar ju att vara på Mallorca. Men jag älskar också våren i Sverige.
Ja, men det är ju obetalbart med våren i Sverige. Det är verkligen jättefint. Och det tycker jag också.
Men vad har du gjort sen senast då?
Ja, de senaste två veckorna så har jag gjort någonting som kan sammanfattas ungefär så här.
Nu tror jag att jag behöver en liten förklaring.
Alltså jag har nördat in mig i skoteråkande och vespaåkande, och jag tror inte att jag ska tråka ut lyssnarna med det här nörderiet. Jag kan berätta lite detaljer för dig lite senare, men det är vad jag har gjort i två veckor.
Alltså det låter ju helt fantastiskt.
Ja, jo, det är kul att nörda. Men jag har också kollat lite grann, eller inte lite grann, jag håller ju efter ordentligt när det kommer lyssna kommentarer och sådär. Och jag har två stycken frågor från lyssnare som jag tänkte att vi skulle ta. Det är Valentin, han undrar och skriver att om vi har några tips på hur det funkar med långtidshyrning av lägenhet på Mallorca. Var ska man vända sig för att hitta en lägenhet? Ska man gå på Idealista och Fotokassa eller ska man söka någon annanstans? Och vad är en rimlig månadshyra för en lägenhet? Och vem står för underhåll av lägenheten? För han funderar på att flytta ner till Mallorca. Och likadant har vi fått från Monica från Norge. Hon undrar, det är så gulligt med norska. Ska vi se om jag klarar det här? Hej där, flotte positive damer. Vill bara se att det är otroligt hyggeligt att följa podden deres. Och jag får med många goda tips. Jag har rest i Mallorca i många år. Och de sista 15 åren är speciellt mycket till Palma. Och så kommer hon ner igen den 8 maj. Och hon hoppas kunna flytta hit. Och måste man kunna spanska? Och är det möjligt att driva butik i Palma utan att kunna spanska? Varm kläm från Norge.
Jag tar gärna den klämmen. Härligt.
Men vi får mycket sådana här frågor om att åka ner, flytta ner och hyra och sådär. Om det första här då, vart ska man vända sig för att hitta en hyreslägenhet?
Mm. Och en av möjligheterna är ju precis som Valentin säger, Idealista eller Fotokassa. Ja. Men sen finns det också många fastighetsmäklare som jobbar just med uthyrning. Ja. Så då kan man googla runt lite och kanske att man börjar med de svenska då, om man tycker att det är lättare att kommunicera. Och kan inte de hjälpa en så kan de säkert skicka en vidare till någon annan mäklare som jobbar just med uthyrning.
Ja, precis. För det är inte direkt jättemånga svenska fastighetsmäklare som jobbar med uthyrning, eller hur? De flesta säljer bara bostäder.
Mm, men jag vet ju att Karin Isgård på Buy a Home Mallorca, hon har ju också ett företag som heter Rent a Home Mallorca.
Just det stämmer. Ja. Mm. Tumregeln är väl att det är, alltså Idealista och Fotokassa, där finns det ju både bu och bä kan man säga, både när det gäller kvalitet på bostäderna och när det gäller seriösa uthyrare. Så att man får ju vara väldigt försiktig och tänka så att jag får vända mig till någon jag litar på. Jag tror att det är det bästa sättet.
Mm, det är nog det viktigaste att man känner det. Så att man inte har betalat 3 månader i förväg, kommer ner och adressen finns inte.
Nej, precis. Och sen, vad är en rimlig månadshyra för en lägenhet i Palma? Ja, det får man ju nästan svara, hur långt är ett snöre? För att det beror ju på hur stor lägenheten är, var den ligger och hur fräsch den är och är den möblerad. Mm.
Ja. Men kan man inte säga att det är svårt att hitta någonting under 1 000 euro?
Det är väldigt svårt att hitta någonting som är hyfsat trevligt under 1 000 euro. Även om det är litet så kostar det 1 000 euro faktiskt. Mm. Och när man då hyr via en mäklare så betalar man alltid en månadshyra i arvode till mäklaren. Plus att man lägger minst en månadshyra i deposition till den som hyr ut lägenheten, som de behåller för att säkra upp ifall det är utebliven hyra eller någonting som går sönder och sådär.
Och Monica då, som funderar på att flytta och vad jag förstår är om lite sugen på att öppna en butik.
Ja, det vore ju kul. Alltså, tänker så här, måste man kunna spanska? Alltså, man klarar sig ju väldigt bra på många sätt tycker jag i Palma. Utan att kunna spanska. Man klarar sig på engelska bra, men i myndighetskontakter, där klarar man sig inte.
Nej, men då om man öppnar en butik eller något annat, någon annan verksamhet, då har man ju ofta en gestoria som kan hjälpa en.
Eller hur? Och det är ju...
Det är nästan helt nödvändigt att ha det.
Ja, det är nödvändigt. Och särskilt om man inte kan spanska. Men jag tror även om man kan spanska som ett rinnande vatten. Då ska man anlita en gestor. Mm. Men hur är det... Och sen beror det ju på vad det är för butik man har. Om man har en butik inne på turiststråken och säljer varor som, och vänder sig till turister, då tänker jag att då kanske det inte är nödvändigt att kunna spanska. Men om man har en klädbutik eller någonting och kanske inte ligger i de omedelbara turiststråken, då förväntar sig nog spanjorerna i alla fall att man kan spanska.
Mm. Vi har ju flera bekanta som har öppnat verksamhet utan att kunna spanska, till exempel en bar eller någon liten restaurang eller sådär. Och de hankar sig fram. Jag skulle tycka att det var lite läskigt, men det har gått jättebra.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men så varm kläm fra oss till dig, Monica, och kör bara.
Ja, för 1 000.
Ja.
Du, jag tänker att det var ju ett tag sedan vi hade ett avsnitt som hette just att flytta till Mallorca, där vi gav goda tips. Det kanske är dags igen.
Ja, vi kanske skulle ha ett förnyat avsnitt och fokusera lite mer på det här med att hyra en lägenhet och inte bara köpa.
Mm. Ja, men det ska vi definitivt fundera på. Men inte idag.
Nej, inte idag, för idag är dagens tema mackor, mackor. Mackor, mackor, massor av mackor.
Och bröd, 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 massor utav bröd.
Ja, eller hur? Ja. Och vi ska prata om bocadillos. Och, gud, jag blir hungrig bara jag tänker på det.
Ja, och det är jätteroligt, för bröd är ju liksom sån basföda för många. Jag menar, i stora delar av världen så är det bröd som gäller.
Ja.
Och alltså, historiskt sett så kan man nästan inte veta när bröd började bakas. Och det finns massor av olika teorier. Det är Mesopotamien och det är Assyrier och det är Eufrat strand och Abessinien och allting. Men jag tror att forskarna har i alla fall enats om att det var Egypten som hade de första stora veteskördarna. Och det är alltså typ mellan 5:e och 6:e årtusendet före Kristus.
Ja, men alltså hur kan man komma på såna där grejer som att den här växten, den tar vi fröna och så, liksom, så mosar vi dem så blir det mjöl. Så blandar vi dem med jäst, var fick man jäst ifrån? Liksom, hur kom man på den grejen? Alltså en svamp, jättekonstigt.
Ja, det var förmodligen en lång utveckling innan man hade jäst i brödet, tror du inte det?
Ja, just det. Jo, det är ju väldigt vanligt med sådana här stekbröd, men just det. Mm.
Och det är på Mallorca, så då fostrar ju de mallorquinska barnen hårt i öns brödtraditioner tidigt, eftersom de ofta äter medhavda mackor i skolan.
Ja, just det.
Och det ser man ju också. Alltså, jag tycker ofta man ser mallorquinska barn som går omkring och äter. Alltså att de har någonting i handen.
Ja, det måste jag tänka på. För det har jag aldrig slagit mig så där, men det måste jag nu när du har gjort mig uppmärksam på det här, och alla lyssnare. Nu kan vi gå och kolla på de majorkinska barnen och vad de går och äter på.
De går där i sina skoluniformer och så tuggar de på någonting.
Ja. Ja.
Och förr i tiden så bestod ofta smörgåspaketet av en av de här klassiska brödbullarna liksom. Magraneta, ja. Vienna, panteoli. Och då var det insmort med någon tomat eller lite olivolja. I bästa fall lite korv eller någon paté. Och hade de riktigt tur så kunde man få en klick sån här nocilla. Du vet, den spanska typen av Nutella.
Ja, just det. Ja.
Just det.
Ja. Ja, det vill man gärna ha. Macka med Nutella. Ja.
Men många av de här bröden är ju lite på utdöende. Och du och jag pratade ju om det med varandra, om det här med Longuet.
Ja.
Du sa att, som är ju ett av de vanligaste bröden som vi återkommer till. Men du sa att det fanns ju inte ens när du var här på 80-talet.
Nej. Och nu har vi ju gjort lite research om det här och jag har lärt mig jättemycket, superspännande. Men det som slog mig när jag flyttade ner till Mallorca på nytt nu på 2000-talet så var det att det här Longuet, det verkade finnas överallt och jag kunde inte påminna mig om att det fanns på 80-talet. Och det finns en förklaring till det, för att Longuet är ju då en brödsort som har varit på utdöende. Alltså det är en gammal majorkinsk tradition och den har varit typ på utdöende under jättemånga år och kom tillbaka för så där 10-15 år sedan i någon slags hipster-retro så. Men tack och lov för att nu har den ju jättestarkt fäste på Mallorca och till och med är den ursprungsskyddad av landskapsregeringen.
Ja, och men alla de här små bröden har inte haft samma tur som Longuetten, utan några är verkligen svåra att få tag på. Men det finns en förening där bagerierna kan vara medlemmar, det är 230 bagerier eller någonting på ön. Och där kan man få en speciell stämpel som heter padaki, alltså bröd härifrån. Om man erbjuder sina kunder minst två av de här gammaldags lokala sorterna.
Ja.
Och det andra villkoret är att man själv tillverkar 70% av det bröd man säljer.
Aha, så det är kvalitetsstämpel. Eller någon slags kvalitetsstämpel och varumärke, ursprungsstämpel för bagerierna alltså. Vad kul.
Ja, men precis, lite så. Ja. Och det är naturligtvis för att på Mallorca, precis som på andra ställen, så är det industribakat bröd och sånt här, du vet, halvbakat bröd, bake up, som många små ICA och Konsumbutiker har i Sverige. Det har man också på Mallorca.
Ja, jo, jag vet. Men du, det här med padaki, nu ringer det någon klocka någonstans, att det har swishat förbi, att det finns en app, att en app att ladda ner. Så vill du ha padaki, då kan du använda din app för att hitta de bagerierna.
Ja, precis. Ja. Och du vet, det är ju i Sverige, alltså jag vet inte, men om du, så här, om du äter bröd i Sverige, hur ofta köper du det på bageriet då?
Det är typ jättesällan som jag köper bröd på bageri.
Ja, och det är det ju för de flesta i Sverige. Man liksom festar till någon gång sådär. Men det är helt annorlunda på Mallorca. För där är det alltså 72% av alla som handlar bröd handlar det på ett bageri.
Oj, oj, oj. Ja, det måste ju vara minst det omvända i Sverige.
Ja, men eller hur? Så tänkte jag med. Det är ju jättestort.
Ja.
Och det är lite coolt. Och över 60% sa att de handlar bröd dagligen.
Oj, oj, oj. Ja, ja, men det skulle jag också kunna göra. Om jag åt mera bröd, men vi har ett litet hushåll. Och
vi försöker ju också. Ja, men du vet, det är ju de där förbaskade kolhydraterna som man försöker att hålla lite lågt.
Ja, när jag träffade dig första gången, Katarina, då åt du inte bröd. Det tar jag kanske redan förra gången.
Ja, jag vet. Och egentligen så äter jag inte bröd fortfarande. Men Jag men älskar gör det ändå. Ju bröd. Så ja. då gör jag det i alla fall. Ja. Men jag tänkte på det här också. Många säger ju att nej, men det är så dyrt med bröd på bagerier. Och jag bor ju, här på Öland bor jag ju granne med ett bageri. Vilket ju är helt livsfarligt.
Ja.
Men då tittade jag på deras, alltså en limpa. En sån här riktigt, du vet, dansk drogbröd. Eller någon öländsk limpa med massa godsaker i. Alltså de väger ju jättemycket. Så ja. Även om brödleven kostar 70 kronor. Så jämför du vikten med vad ett så här polarbröd eller Skogaholmslimpa kostar på ICA. Så är det billigare, om du tittar på vikten, att handla det fina bageribrödet än att köpa polarbrödet.
Det är ju fantastiskt.
Ja, när du är på Mallorca, Helena, vad handlar du för bröd då?
Alltså då handlar jag nästan alltid pan moreno. Och jag är lite så här, brödet är ju så viktigt för mallorquinerna. Så man skulle ju kunna tänka då att det fanns jättestort utbud. Men jag säger nej. Jag tycker inte att jag hittar jättemycket olika sorts bröd. Jo, det gör jag. Jag hittar de här plastförpackade Bimbo och så här bagels och sånt. Det hittar jag jättemycket. Men det är ju fullt med konserveringsmedel och så. Så ska man köpa färskbakat bröd även på Bake Off så tycker jag inte att utbudet är särskilt stort. Så det blir mest pan moreno faktiskt.
Men du nämnde förut någonting om Lionguette.
Ja.
Det som finns så mycket nu. Men det käkar du inte till frukost?
Nej, jag hittar inte Lionguetter på min butik.
Du sa tidigare att på 80-talet så kunde du inte minnas att det fanns Lionguette knappt att få tag på. Men nu gör det det.
Ja, nu gör det. Och det är man ser det ju överallt. Särskilt tycker jag, alltså, när de säljer smörgåsar, barerna säljer färdiga smörgåsar. Och jag har haft en uppfattning, fram till nu har jag haft uppfattningen att en Lionguette är en macka. Men nej, det är ju bara ett bröd. Och det är ett väldigt gott bröd. Det är det här lilla avlånga. Och så har ett enkelt tvärgående snitt högst upp som gör att den har liksom en skåra där.
Just det. Och jag läste någonstans att det var en så här medborgarrörelse som heter Orgull Lionguette. De tog ett initiativ för att liksom peppa invånarna i Palma att de skulle delta i stans festivaler mer.
Aha.
Och då så blev det en oväntad bieffekt att det här Lionguetten fick ett uppsving. Just för att man gjorde goda mackor av det. Och så var det någon annan så här Association of Fonairs som passade på att hänga på och gjorde en Lionguette-mässa.
Ja.
Så snart ser vi någon så här fiesta del Lionguette. Nej, men de har ju också någonting som heter Lionguette Root. Ruta del Lionguettes. Typ som den här Ruta Martiana, du vet, när man får en tapas och en öl.
Ja, just det. Ja. Men det är säkert ett restaurang- och bar initiativ. Och det är ju väldigt kul att de gör sånt där. Men alltså, när man fyller en Lionguette med pålägg, då är det en Jagosta, har jag hört. Men det här var så populärt att fotbollsklubbens fans fick smeknamn Lionguettes. Ungefär som, jag vet inte, Black Army, jag vet inte.
Ja, just det. Lionguetterna.
Ja, och Palmaborna själva kallas också för Lionguettes ibland av resten av öborna då, för att det är så mycket. Och den här Lionguetten är omnämnd redan i ärkehertigens Luis Salvador i hans böcker om Di Baliaren, som vi har pratat om förut, som ju liksom är en dokumentation över Balearernas kultur och allting egentligen.
Roligt.
Ja, så det har verkligen, och det var ju slutet på 1800-talet, så att det har ju verkligen Lionguetterna har haft ett stark position på Balearerna länge. Det var ju just där då under några årtionden som det höll på att försvinna. Det sägs att självaste Antoni Gaudí, du vet arkitekten från Sagrada Familia, han var ju inte mallorquin. Det här är också en katalansk grej. Och han lär ha köpt en Lionguette varje morgon i bageriet i stadsdelen bredvid Sagrada Familia.
Härligt. Men det finns ju många andra bröd som har lång historia på Mallorca men som kanske inte riktigt lika framgångsrikt har liksom levt upp som John Gatten. Och vet, det finns en som heter Panette Dolly. Mm-hmm. Som är en bulle som påminner ungefär som longett, men den tillagas annorlunda och ingredienserna skiljer sig lite eftersom den här bakas med olja, vilket gör att den blir lite stunsigare sådär.
Ja.
Och det som var speciellt med den, det var att tidigare så tillagades den av resterna från en saimada-degen.
Aha, ja.
Och så tillsatte man lite olja, vatten och, till den och gjorde ett, liksom ett bröd. Av det istället. Mm. Och det, den finns fortfarande, jag läste om ett bageri i Ljubi som bakar den. Men det är liksom, ja, men det är väl deras lilla egen stolthet. Liksom. Ja. Annars håller det på att dö ut.
Ja.
För det är tydligen väldigt tidskrävande. Och då har de ju svårt att konkurrera med de fabriksbakade bröden prismässigt.
Ja, precis. Ja. Och många av de här bröden, de ska ju handknådas och knådas på ett särskilt sätt. Och, ja, och det tar ju tid och kostar ju produktionen jättemycket. Folk är inte villiga att betala, så man förstår ju det.
Ja, nej, precis. Och det finns också två andra småbröd som heter Magranetes och Viene.
Ja, just det. Ja, just det, Viene. Ja, men det är de har som en liten, en liten fjong på sig.
Ja, en liten snurra. Ja. Jag tycker att det ser ut som så här österrikiska brötchen.
Ja, just det. Ja.
Men det finns liksom en rörelse för att få de här gamla bröden att komma till liv igen.
Mm.
Det är lite härligt.
Ja, det är härligt. Men, och pan moreno är ju också ett sånt där gammalt bröd som det som jag brukar köpa på morgnarna. Men, och det är när jag bjuder kompisar, det kommer kompisar från Sverige och säger så här, ja, men jag brukar äta det här brödet. Då måste jag alltid påpeka att har du inte förväntat, liksom, nollställ dina smaklökar, det är inget salt i det här brödet. Och det gör ju att man blir alldeles, alltså när man äter det för första gången så tycker man att det är fruktansvärt menlöst.
Ja, det är det. Och, alltså, det skiljer sig lite från de andra vi har pratat om. För det här, pan moreno bakas i jättestora kakor.
Ja, just det. Liksom limpor. Ja,
ja precis. Mm. Ja, jag läste någonstans att från ett halvt kilo ända upp till 2 kilo.
Oj,
och det är klart, har man det där liggande hemma och karva ifrån, då blir det, är det inte torrt från början så blir det ju torrt efter ett klart tag.
Ja, men vet du, det är ett av skälen till att jag köper dem. Det är torrt från början, men det håller sig jättelänge. Så att det är liksom, man märker inte att det blir torrare.
Och så kan man rosta det lite de sista dagarna innan det börjar växa små gröna djur på det.
Nej, men så jag tycker det är mitt bästa val, pan moreno faktiskt.
Okej. Jag är inte säker på att jag vill rekommendera det till de lyssnarna som inte kan någonting, men det, alltså, prova det. Egentligen så behöver man inte köpa det, för man får det på varenda restaurang till sin aioli.
Ja.
Eller en del har egentligen gått över till barra.
Ja, och John Getz faktiskt. Så det är...
Ja, kanske. Mm. Ja, du har helt rätt. Mm. Men förr var det mycket mer pan moreno, kände
jag. Ja. Fast det beror nog också på vad man går på för restaurang. För går man på en mer rustik restaurang så blir brödet mer rustikt. Och pan moreno är ju verkligen rustikt.
Väldigt rustikt. Ja. Men när vi läste lite om det här så läste jag också att förr i tiden så var det helt okej att pan moreno inte höll vikten.
Jaha. Ja, vadå? Alltså,
det
var, jag håller inte heller vikten.
Det var ganska vanligt att en kilolimpa bara vägde 900 gram. Och det var liksom acceptabelt.
Men just pan moreno? Ja, men kan det ha någonting med att försvinna fukt i bakprocessen eller någonting?
Ja, kanske.
Låter ju jätteknäppt.
Ja. Och sen jag gillar ju att handla på Fika Farina som är ett svenskt bageri som ligger mitt inne i Gamla stan.
Mm-hmm.
Och då pratade jag med Martin som jobbar där, som han har också jobbat i Barcelona. Och då berättade han för mig att det finns ett inhemskt vetemjöl som heter Cheicha. Som innehåller mindre gluten. Och det använder man till pan moreno. Och det är därför det brödet liksom inte blir så här. Det är väldigt smuligt. För det är gluten som gör att ett bröd blir lite segt och stonsigt.
Ja, eller
och då
hur?
Saknas det gluten i det här brödet. Och så saknas det dessutom salt, som du sa. Så det är,
ja, men så det är ju bra för de som är glutenkänsliga, alltså pan moreno.
Ja, precis.
Ja,
det är det.
Smart, ja. Mm. Ha, vad kul! Mm.
Om vi då gör lite mackor av det här brödet.
Ah, mackor!
Eller inte just det brödet, men av majorkinskt bröd. Sådär. Om du bor på ett café och vill ta en öl och en macka, vad har du att välja på då?
Alltså, då tar jag en bocadillo. Tar jag alltid en bocadillo.
Ja, ah, och vad får du då?
Alltså, så här. Då får förr på 80-talet, om jag nu säger, allt var mycket bättre förr. Nej, men då, förra gången jag bodde på Mallorca och beställde en bocadillo, då var den alltid kall. Alltid. Alltid, alltid, alltid. Om jag ville ha den varm så fick jag banne mig liksom beställa det. Och då skulle bara ägaren titta förvånat på mig och säga, hur hade du tänkt att jag skulle värma den då? Mm. Men pålägget kunde vara i princip vad som helst. Det kunde vara ost, det kunde vara tonfisk och gärna med mycket olja. Och så gnuggar man det med sån här tomat så att det blir liksom ingnuggat tomat. Och så kan det vara skinka eller vad som helst. Men ja, så här, olja,
och
tomat.
Och vad var det oftast för bröd?
Det var en bocadillobröd. Skulle jag vilja säga. Men jag kan inte specificera det närmare. Idag är det ju en jonget.
Ja, idag är det en jonget, precis. Ja. Och några som hade det redan på 80-talet, det var faktiskt Barbors.
Aha, okej, okay, ja.
För jag har alltid älskat deras bocadillo de atún.
Ja, ah, gud vad gott det är.
Ja, det är så himla gott.
Ja, vi hade en liten butik som vi kallar för The Box Shop, alltså kort för bocadillo då, det var ju bara våran egen slang. The Box Shop, den låg på den gatan som idag heter Robert Graves, eller Robert Graves, ja. Och det var bara ett litet hål i väggen och där var det kö och alla gubbar stod i kö och skulle ha sin dagliga bocadillo.
Ja, oh, mysigt. Oh, men du, nu kom jag på ett bröd som vi inte nämnde innan vi hoppar över till smörgåsarna. Det är ju barra.
Ja, just det. Men det är väl typ bara vanlig baguette, va?
Ja, det är det. Och det är ju ett av världens absolut vanligaste bröd. Och definitivt Sydeuropas vanligaste bröd. Men inte på Mallorca.
Nej, men nu är det väl det.
Ja, men på Mallorca kniper det bara en tredje plats.
Aha, okej. Okay. Ja, jag förstår. Och på vilka är ett? Det är jonget och sen?
Och pan moreno.
Pan moreno, okej. Okay, ja,
men sen så tar gärna majorkinerna en barra under armen. Mm, mm. Och varför heter den barra? Ja, men det är formen helt enkelt.
Ja, just det.
Gevär eller någonting sånt där.
Ja, ja. Det betyder ju bardisk också.
Tänk vilka olika associationer vi har. Det tycker jag var en roligare förklaring.
Eller hur?
Ja, den tar vi.
Ja.
Mm. Men du, det finns mer än bocadillos. Det är inte helt lätt alltså när man går på en bar i Spanien och tittar på smörgåsmenyn. För det är så många olika varianter. Häromdagen när jag var på en bar, så här liten bar i en liten by. Då hade de något som hette pepinos och bikinis.
Ja,
har du någon aning om vad det är?
Ja, eller bikini har jag sett. Pepino har jag nog ingen koll på. Men en bikini är det samma som tostada möjligtvis? Alltså en rostad macka med ost och skinka. Antagligen ligger väl alltså definitionen av de här macksorterna, det ligger väl i betraktarens öga. Det finns väl lika många som använder det antagligen.
Ja, du har helt rätt. Men om man beställer en sandwich eller en tostada, vad får man då?
Ja. Alltså en tostada de jamón y queso, det är ju sån här bimbobröd tänker jag med ost och skinka emellan och så lägger de in det i smörgåsgrillen, är klart på ett kick och så skär de den i trekanter.
Ja, och då blir det nästan som en bikini.
Ja just det, ja. Men du, den där, bikini då kanske är samma som sandwich mix då, de har ju en egen dag, en Dia Mundial del Sandwich Mix då, det är den 12 april, så det har vi precis missat.
Nej men sluta, ja. Vad har inte en egen dag på Mallorca?
Eller hur? Ja, Jaha, så, men pepino då, nämnde du också. Det har jag dålig koll på. Det kanske inte är jättestort.
Jag tror inte att det är jättevanligt, men det hade de på den menyn och den här damen försökte förklara för oss. Och jag är inte helt säker på att hon lyckades det, men det är tydligen ett annorlunda bröd som kommer från Sydamerika.
Aha, okej, okay, ja. Ja. Och som är lite, då är det formad som en gurka då ungefär, så pepino betyder ju gurka. Ja. Så då är det, ja.
Det är en djungel.
Det är en djungel, en djunget.
Men någon macka i alla fall som vi måste prata om, som inte, ja, det kan ju vara en djungel också, men som vi definitivt vet vad det är ju en panboli.
Ja, panboli. Och panboli, det betyder ju bröd med olja egentligen. Så, och det, så var det ju ursprungligen. Men nu är det en öppen macka. Alltså nu kan det vara precis vad som helst. Men det är en öppen macka. Och på ett rustikt bröd. Kanske gärna pan moreno. Men,
absolut.
Det är liksom inga sådana styckbröd. Utan det är, i alla fall oftast inte. Utan det är liksom skivor av en limpa. Och så rustikt bröd. Och så ska man då smaksätta det med olivolja, gärna lite gnuggad tomat och sen kan man lägga på egentligen vad som helst, men vitlök, oliver och skinka är det som jag minns liksom ursprungligen, alltså den serrano-skinkan.
Från allra första början så var det bara pan moreno, eventuellt lite rostat och kryddat med olivolja. Och sen har den successivt kompletterats med bland annat tomat.
Ja, just det. Ja. Och det är
och
ju
går
så
man gott. På, alltså många restauranger har ju tagit det här till oanade höjder. Du kan få fantastiska panboli. Ja. Som är, liksom, det ligger två skivor som nästan hänger på sidorna över tallriken med massor av godsaker på. Med kapris och oliver och... Så ja. Himla gott.
Ja. Kommer du ihåg att jag tipsade förra gången om en restaurang som har det här som specialitet? Men där har de mest bara sobrasada, tror jag minns. På sin. Ja. Nej, de har ju förstås olika. Ja.
Det är ganska lätt att göra hemma också. Det är bara att köpa alltså, pan moreno, det här stora mörka brödet. Och så finns det lite olika sätt att göra det. Antingen så tar man olivoljan först. Eller så halverar man en tomat och liksom gnuggar in. Eller så kan man riva en tomat och sprida det på smörgåsen. Och då ska det vara en speciell tomat som heter ramiljett-tomat. Och de är, alltså de ser ut som små hårda biljardbollar.
Ja.
Det är en speciell tomatsort som kommer från Mallorca. Och de är mindre och så är de tydligen lite saltare och bittrare. Och det gör perfekt som liksom mattomat.
Ah, ja, jag förstår. Ja. Ja. Men vet du hur rätt i tiden vi ligger nu när vi sänder det här avsnittet om mackor och bröd?
Absolut inte, vadå? Vi är för sig alltid rätt i tiden.
Vi är alltid rätt i tiden. Alltså, vi är så på. Men i lördags... Då utsågs världens bästa panboli för tredje året i rad på Mallorca.
Men gud, det är ännu en sån här underbar tävling.
Ja,
men vet, alltså, hur gick det då?
Alltså, jo, alltså det var, de hade 15 finalister. Jag vet inte om de liksom hade rensat bort då ytterligare 30 bidrag eller någonting. Men 15 finalister i alla fall. Och det var hård konkurrens. Men priset togs hem av en kock som heter David Mattias. Och han är då kock på en restaurang som heter Can Louis som ligger i Sojer. Ja, och den här pambolin som han har gjort, den låter faktiskt fruktansvärt gott. Den var då verkligen inte det traditionella så med ost eller med olja och tomat bara, utan först bröd och olja naturligtvis, och sen så karamelliserade kronärtskockor, fläskkind från iberikogris, romescosås med majorkinsk mandelströssel.
Nej, men slut.
Alltså jag blir så hungrig.
Ah, det låter ju helt magiskt.
Det låter så gott. Och var kan man då köpa den här skapelsen? För tänkte jag. Herregud, alltså om de då är utser. Men jag har lusläst både, jag tänkte säga Ultima Hora och Diario de Mallorca, men Ultima Hora har stängt sin, då måste man vara prenumerant för att kunna läsa den här artikeln. Så det gick inte, och den andra kunde jag inte se var den fanns. Men eftersom David Mattias som vann jobbar på den här restaurangen som heter Can Luisi Soyer, så tänker jag att där måste de ju servera den i alla fall.
Det borde de göra.
Ja, och Katarina, nu får du ett uppdrag av mig. För det här, det visar sig att jag kollade upp deras hemsida. De har en hemsida och vi kan lägga ut länken. Men de har bara öppet på luncher. Så tänkte jag skickar dit Katarina nästa gång du är på Mallorca. Varsågod och ha lunch utanför Soyer på restaurang Can Luisi.
Det kommer, jag antar gärna det uppdraget.
Bra, och sen så får du komma med ett utlåtande då om de har den här mackan. Eller om det är någon av er lyssnare som nu blir sugen på att pröva den här restaurangen. Och går dit och lyckas få en sån vinnarpamboli. Så hör gärna av er, för vi vill så gärna veta och smaka.
Det låter helt fantastiskt.
Ja, verkligen.
Mm. Härligt. Alltså jag älskar smörgås. Det är nog så här, om någon frågar en så här, om du får välja en maträtt som du ska äta resten av ditt liv.
Ja.
Då säger jag smörgås.
Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, det är
man ju kan ju variera det så mycket.
Man kan variera det jättemycket. Det är faktiskt väldigt gott med bröd. Och då, så här, nu återkommer till det här att du sa att du inte åt bröd. Jag har ju också haft perioder i livet när jag liksom har försökt undvika bröd och kolhydrater och sådär. Och det finns ingenting som jag kan längta så fruktansvärt mycket efter då som en ostmacka liksom.
Jag vet. Och jag tror, men även om jag äter bröd nu så äter jag det inte alls på samma sätt som jag gjorde när jag var ung. När jag satt i med 3 mackor till frukost på morgonen. Eller åt rostat bröd till frukost. Eller kvällsfika eller eftermiddagsfika och sådär. Jag äter bröd på ett annat sätt nu.
Ja.
Och det tror jag ganska många har ändrat sina vanor.
Ja, jo. Precis. Man äter mera fullkorn och mera surdeg kanske. Ja.
Men sen du vet, sätter man sig på en krog, på en uteservering i Palma, och så kommer det fram en korg med bröd och en skål med underbar aioli. Jag kan inte låta bli.
Nej.
Jag kan inte låta bli. Och så blänger Hans på mig och säger så här, det kommer mat också.
Ja. Ja, jag älskar ju inte aioli eftersom jag inte tycker så mycket om vitlök då, men jag blir ju glad när de ställer fram en flaska med jättefräsch olja som man kan liksom doppa brödet. Ja.
Ja, och lite flingsalt i oljan.
Åh, gud vad gott det. Ja. Ja.
Du, nu börjar det rinna i mungiporna på mig här.
Ja, mig med.
Ska vi lägga brödet bakom oss och titta lite framåt?
Lägga brödet, baka brödet bakom oss.
Vad roligt. Du avslutar med en göteborgare.
Ja, jag kan ju inte låta bli.
Mallorca-poddens språkspaning.
Har du förberett någon språkspaning idag, Helena?
Ja, äntligen är jag tillbaka med en språkspaning. Det känns som det var jättelänge sedan. Men jag skyller på att jag har haft lite grann att stå i helt enkelt. Men nu har jag en jättekul språkspaning. Eller tycker jag i alla fall är kul. Jag har språkspanat om ordet macka. Alltså det svenska ordet för smörgås. Macka. Som vi använder lite vardagligt då för smörgås. Det har vi gjort sedan minst 1910, för det är då det först finns belagt i skrift första gången enligt SAOB. Vad kommer det här av macka? Det har ju inte ett dugg med smörgås att göra liksom, inte en bokstav rätt. Ja, alltså det är lite ovisst ursprung. Men det finns 2 teorier som båda 2 är ganska trovärdiga faktiskt. Och den ena är att det kommer ifrån det dialektala ordet macka som betyder arbeta och förfärdiga. Och det kan man ju tänka sig att man liksom man jobbar med sin macka och gör den färdigställer den. Och det ordet macka kommer i sin tur från det tyska machen, alltså göra.
Ja, såklart.
Ja. Så det, och det låter ju ganska trovärdigt, men jag hänger nog helst på nästa teori faktiskt. Och det är att det eventuellt kan det ha kommit ifrån romani, där bröd heter mack eller mack, mack. Ja, och då varför tror jag hellre på den teorin? Jo, för att vi har många slangord som kommer från romani, och det är... Vi hade nog större inflytande från det, tänker jag, i början av 1900-talet än från det tyska. Men jag vet inte.
Hur eller hur så är macka gott?
Hur eller hur så är macka gott? Och det är, man säger ju, macka är ju väldigt, väldigt vanligt att använda. Tror jag använder ordet macka mycket, mycket mer än jag använder ordet smörgås. Dessutom så använder vi ordet macka som en fotbollsterm, i alla fall gör kommentatorerna det ganska ofta. Och man kan också kasta mackan när man kastar en platt sten ut i vattnet. Ja, vad ska vi göra framåt då?
Ja, men nu när det ändå liksom rinner i mungiporna här så passar vi på att tänka på lite vin också, som är ett perfekt tillbehör till bröd.
Ja, men nu börjar det ordna upp sig, Katarina, ja. Verkligen.
Är man i Poljensa-trakten så tycker jag man ska gå på Poljensa vinmässa den 27 och 28 april. Och nu sänder vi ju det här den 27, men ni kanske hinner springa dit, eller imorgon i alla fall.
Ja, men och det där brukar pågå lite längre också. Åh, det där är så kul, och det är ett fruktansvärt röj. Så att är du på Mallorca, åk till Poljensa nu.
Jättehärligt. Och mitt andra tips är den 10 maj. Mm-hmm. Då kommer nämligen en amerikansk folksångare, så heter det inte på svenska, va? Vissångare.
Ja. Jag blir osäker.
Folkvissångare.
Ja.
Han heter Josh Roos, och han kommer till Palma.
Aha.
Han bor numera i Sevilla. Men aha, nu tar han flyget eller båten till ön, och den 10 maj klockan 21 spelar han på Esgremi. Det ligger på vägen till Marachi.
Ah, vad spännande. Det låter lite smalt, men intressant. Vilka folkvisor sjunger han? Då sjunger han spanska folkvisor, typ.
Jag trodde nog amerikanska folksångvisor, men jag vet inte.
Det visar sig.
Mysigt.
Vissångare. Nu är det Göteborg nästa.
Nu börjar det här gå över styr. Nu får vi snart runda av, Helena.
Men du, det händer en sak till innan vi sänder nästa gång. Eller nästan i samband med att vi sänder nästa gång. Mallorca-podden fyller 6 år. Ja, så det måste vi liksom uppmärksamma i nästa avsnitt. Och alltså, egentligen, vi hade ju helst velat ha en fest igen. Men det går inte den här gången.
Nej. Vi kommer igen.
Mm. Vi kommer igen. Men det kommer vi tjata om nästa gång, att vi fyller 6 år.
Ja.
Ja.
Tror du att Mallorca-nyheter kommer att uppmärksamma det?
Det hoppas jag verkligen att de gör. Det är väl, där finns ju alla viktiga nyheter. Mallorcanyheter.com.
De uppmärksammar det mesta som händer på ön.
Ja.
Så det kommer det säkert att göra.
Ja. Mm.
Nästa avsnitt... När vi firar 6 år kommer vi inte bara att prata om det, utan det blir också ett av de här härliga avsnitten som så många av ni lyssnare uppskattar, att bo i en by. Och den här gången har jag varit och hälsat på i Santa Ponsa.
Ja, kul! Det ska bli jätteroligt att höra. Och vi påpekar ju då ibland att ja, men nu har vi stretchat bybegreppet lite väl, för Santa Ponsa kanske inte är direkt någon by. Men alltså, tidigare när vi har sagt så där, då har vi ju blivit väldigt glatt överraskade av hur trevligt det verkar vara i de här samhällena eller områdena då, som nästan är en by.
Mm. Så missa inte det. Du, ska vi runda av med, ska vi dansa ut det här avsnittet med en låt?
Ja, vi vill jättegärna ha en låt. Vad har du hittat den här gången? Mm.
Den här gången så är det en argentinsk sångerska, låtskrivare och skådespelare.
Ja.
Låten har legat på topplistorna i flera spansktalande länder och också i Spanien. Hon som sjunger heter Emilia och låten heter La Balada. Antes de perder la calma, las batallas recordé. Con el alma intoxicada me hice fuerte y me alejé. Aunque me cambió el camino, tus palabras recordé. En mí siempre vivirán para nunca más caer. ¿Quién te hará feliz? No podrás sin mí. Me decías, pero ahora mírame aquí. ¿Quién te va a querer? Tú vas a perder. Me decías, pero ahora mírame aquí. Casi, casi te creí. ¿Cuántas veces me mentiste viéndome a la cara? Prometiste a la altura, no me diste nada. Me metiste en la cabeza que yo no era suficiente. Todo para alimentar al ego que a ti te entretiene. ¿Quién te dijo que era dueño de toda la razón? Hace lo que hace sin remedio da dolor. Creo que tú no te imaginas la vuelta que da la vida. ¿Perdón para qué? Si ya lo rompiste, yo era real. ¿Qué tarde lo viste? Lamento tu la mala no fui yo. Perdón, ¿para qué? Si ya lo rompiste. Yo soy real y nunca lo viste. Lamento tu dolor. La mala no fui yo. ¿Quién te hará feliz? No podrás sin ti. Me decías, pero ahora mírame aquí. Casi te creí. Casi, casi te creí.